Jag är inte så hård som jag kanske framstår. Det är jag som är Camilla. Välkommen till bloggbevakning. Anledningen som jag tror faktiskt kan förvåna många, det är ju att jag älskar sociala medier. Jag älskar internet, jag älskar liksom allt som det, allt som det kommer med. Och det är ju anledningen till att jag vill att den ska tas mer seriöst, ska ses mer seriöst och bli något hållbart. Och det enda sättet för det att hända, det är ju att den, jag menar att den liksom styrs upp lite. Och jag hoppas väl att vara en liten del av det.
Ser du dig själv lite som en influencer också?
Ja, men det gör jag. Eller jag vet att jag ses som det. Men jag ser liksom inget negativt med det. För jag försöker ju också såklart påverka. Jag vill ju påverka den här branschen på ett sätt. Och vill ju påverka följarna att tänka själva, ifrågasätta. Så det är klart att jag är det. Men jag ser inte mig själv som en influencer. Mm. Så. Men jag påverkar.
Sådär då.
Hej, välkommen till Lassgårds studio.
Hej, välkommen. Vem var det här då som vi lyssnar på nu?
Det var Camilla heter hon. Hon driver en blogg som heter Bloggbevakning.
Ja.
Som ligger på Nyheter 24.
Mm. Mm. Bra. Det var så kul att se henne också. För jag har liksom aldrig sett henne. Hon är ju bloggerska som du sa.
Bloggare journalist.
Och du har ju alltid berättat om henne.
Ja.
För mig. Mm. Och jag har alltid undrat så här, vem är det där liksom. Men nu fick man ju liksom ett ansikte och lite liten personlighet här också.
Ja, och anledningen till att vi spelar upp ett klipp eller vad vi ska prata om det här idag, det är ju att den här kvinnan som driver bloggbevakning, hon bevakar influencers bland annat och vad som händer på våra sociala medier och lyfter problematiska frågor kan man väl säga. Det är problematiskt content, problematiskt texter, samarbeten, allt från att inte göra märkningar, att det är ett reklamsamarbete, att de tjänar pengar på det här, till att inspirera till sjuka ideal.
Mm. Men jag tycker också det är så inspirerande att det finns någon, för sociala medier är ju liksom ändå, även fast det är eller influencers, det har ju funnits ett tag och det har funnits olika, liksom, tagit olika skepnader kan man säga.
Mm.
Men jag tycker det är så fascinerande att hon ändå tar den rollen, för det är ju liksom inte någon myndighet som bevakar sociala medier. Så hon har tagit den liksom fanan lite och är ju lite både polis och åklagare och allting samtidigt. Men det är rätt uppfriskande för vad man än tycker om det hon gör, så är det i alla fall någon som gör någonting när det gäller det. Och det tycker jag är... Det tycker jag är nice.
Jo, men hon håller ju koll så att de och liksom hjälper eller försöker liksom informera hur, när de får pressutskick, när de får presenter från företag, att man kan liksom inte bara få en present av någon.
Nej.
I egenskap av företag och visa upp den där det är sitt jobb, utan det behöver man ju skatta.
Ja.
Så sådana saker också håller hon på med.
Mm.
Men idag ska vi ju prata om någonting som hon skriver väldigt mycket om just nu och som är väldigt hett, skulle jag säga, i hela världen.
Absolut.
Och det är ju en slags att smalhetsidealet är tillbaka bland tjejer.
Helt otroligt. Jag tror alltid det har funnits där. Men,
ja, det har alltid funnits. Men det här extrema anorexia liknande. Jag kan säga så här, det här kommer att handla om det, så det kan ju vara en triggervarning om det är någon som inte vill lyssna, så får ni spola fram, för vi kommer att prata om andra saker sen.
Absolut.
Men jag läste i alla fall på Aftonbladet, tror jag var, för någon dag sedan, att en rysk influencer har dött.
Mm.
En 40-årig kvinna som har dött av svält.
Mm.
Hon har inte druckit vatten på 6 år och hon har endast ätit frukt.
Nej.
Sina frukt typ som vi har här nere, som vi brukar göra juice av. Ja. En typ av sån frukt. Det är det hon har ätit. Och hon själv säger ju att hon är vegan influencer, att hon äter hälsosamt. Men den senaste tiden så har hon endast ätit frukt. Så hon gick bort tyvärr av självsvält och jobbade som influencer.
Mm.
Och det är ju så att just nu så är ju den här pro-Anna-rörelsen tillbaka.
Lite korta, vad exakt är det här pro-Anna-rörelsen?
Kan inte du läsa?
Ja, men jag kan läsa
första meningen där.
Precis, Wikipedia har svar på allt. Tror det eller ej, men så är det. Proana, det står att det är en subkultur som lyfter fram anorexia nervosa som en livsstil istället för ett sjukdomstillstånd. Och det här fenomenet är främst internetbaserat då. Webbplatser, forum, bloggar, som vi sa, liksom influencers, sociala medier. Och jag tycker det är en bra förklaring liksom, att de har gjort det till en... De har tagit det här, för själv har man ju lärt sig att det är en sjukdom.
Anorexia, ja.
Men att de liksom har vänt det och blivit en livsstil, någonting man liksom promotar.
Jo, men man, de som driver de här forumen, de som driver bloggar, de uppmuntrar ju till självsvält. Mm. Men se, som, och hur man liksom gömmer det för sin familj och vänner. Och så tar de, som det står här, att det är en livsstil, det är inget sjukdom, utan jag har själv gjort valet att jag vill leva så här.
Mm.
Jag mår bra av att leva så här. Jag mår bra av att se ut så här. Jag känner att jag mår bra av att gå omkring så.
Mm.
Och på bloggbevaknings Instagram-sida så har hon liksom lyft en mängd svenska influencers och även internationella som lyfter fram de här idealen i sina bilder och även i när de gör samarbeten för stora varumärken, klädvarumärken och liknande. Och jämför bilder med exempelvis Proana-bilder.
Mm.
Och man ser ju att det är ju reben som sticker ut. Det är ryggkotor. Mm. Det är höftkulor. Det finns liksom inget fett. Och det här matas ju unga tjejer av hela dagarna.
Ja. Och det tycker jag också är så otroligt viktigt att säga också, är det att de här influenserna har ju, jag vet inte exakt hur liksom utbrett det är, och det är väl ingen som kan svara på det liksom, men jag tycker du sa det väldigt bra när jag frågade dig, hur stort är det här? Det är väl inget fenomen, men hur stort är det, eller hur utbrett är det här liksom?
Mm.
Men då sa du väldigt bra att de kanske inte är jättemånga, men de har många följare.
Mm.
Så att de har ju liksom, just där av namnet influencer, att de har ju sånt impact på sin följarskara.
Mm.
Flera tusentals, det kan vara miljoner följare. Alltså det kan vara få som påverkar en hel generation egentligen. Och de följer ju redan, visst är det så märkligt att de följer ju redan allt de redan gör med liksom beteenden, vad konsumerar de, produkter, de vill ha samma produkter, de har ju liksom relation med sina influencers, sen får man ju säga vad man vill om den relationen, men de har ju en relation, de utbyter ju ändå liksom kommunikation med varandra, och där man också sett liksom att de frågar hur ser jag ut som du, hur gör jag för att bli så smal och så vidare.
Ja, men det är ju allt från vart du har köpt den, hur sminkar du dig, när går du upp på morgonen, hur tränar du, vad äter du, till hur ser jag ut som du, liksom. Precis.
Och det här är inte lag. Jag som är en gammal juriststudent, så tänker jag direkt att är det inte lagreglerat? Får man uppvigla eller uppmuntra sina följare till ett beteende som är liksom egentligen ett sjukdomstillstånd?
Men jag läste att Frankrike, de 2008 så såg de till att om du gjorde det, om du lade, så kunde du få upp till 3 års fängelse.
Mm.
Men sen har jag en känsla av att det liksom, de här sidorna har alltid funnits, men att det liksom lades lite på is ett tag. Att visst, de som sökte det, men sen kom ju hela det här Kardashian-idealet där någon gång 2008, 9, 10.
Mm.
Och då skulle man ju se ut på ett helt annat sätt som tjej.
Mm.
Då skulle man ju ha former. Mm. Man skulle ha en rumpa. Och så har vi det idealet. Och sen nu ser vi ju tydligt hur vi är tillbaka igen.
Mm.
Allt går ju i trender. Så är det cykler. Alla trender går i cykler. Så nu är vi liksom tillbaka igen. Och nu ser vi också hur Kardashians ser ut.
Ja.
De är ju väldigt små.
Ja.
Mm. Men det krockar ju också. För att å ena sidan så har vi det här idealet. Sen har vi den här kroppspositivismen som jobbar på. Och nu liksom sticker vi in handen i ett getingbo och pratar om det där. Men kroppspositivismen handlar ju om att du ska inte prata om någon annan kvinnas kropp. Du får inte kommentera någon kvinnas kropp. Nej. Och det håller jag med om. Man ska inte prata och sitta och nedvärdera och prata om hur någon ser ut. Men man måste också kunna prata om fenomenet. Mm. Att vad är det som händer på sociala medier? Mm. Vilka ideal är det som sprids? Vad trycker företag ut på sina modeller?
Mm.
Alltså, och för det är ju genomtänkt. Det är det man måste ha med sig. Inget sker om en slump.
Nej.
Ja, hos de här influerarna, hos de klädföretag. De har så många människor runt omkring sig som hjälper dem hur det ska se ut.
Ja.
För att människor ska gilla det. Det är inte som liksom du och jag eller gemene man eller som slänger upp en bild i farten på vad jag åt idag eller dagens utsikt eller stranden. Liksom.
Nej, men det är ju marknad som styr och det är de stora varumärken som styr givetvis. Men sen tänk också det här fenomenet där andra sa att man får inte kritisera och självklart får man inte göra det. Men jag tycker hon sa det väldigt bra på bloggbevakning att jag är på sätt och vis också en influencer. Alltså jag influerar ju också med mina tankar, mina idéer, även fast hon kanske ses mer som journalistisk. Liksom. Men om man lägger sig, det här är min personliga åsikt, om man vågar ha en sån med sådana ämnen. Men det tycker jag ändå är, liksom är så här att vad är rätt och vad är fel, det går ju absolut att diskutera i det här. Liksom, okej, är det rätt att göra anorexia till en livsstil? Det kan vi diskutera. Ska man få visa upp sig hur man än ser ut, liksom, hur stor man än är? Sociala medier, ja men absolut. Men när man gör sig offentlig så och liksom hela sociala medier är ju byggt på en feedback loop. Alltså hela teknikplattformen är ju byggt på att du lägger ut någonting, du får en reaktion, folk kommenterar, du kommenterar tillbaka. Så jag tycker så här att vad du än väljer av de här två väldigt motpolerna egentligen så måste man vara öppen för kritik, för annars tycker jag inte man ska lägga sig i det offentliga ljuset. Liksom.
Ja, men, det kommer ett flygplan här. Precis. Jag tror att det kan vara svårt ibland att förstå nästan hur mycket makt eller impact, inte makt kanske, men om man påverkan på enskilda personer.
Mm.
Hur mycket de har det.
Mm.
Det kan för mig ibland bli liksom lite så här övermäktigt att förstå hur mycket de lyssnar. Jag kan ta ett exempel så här. Jag kommer ihåg för ganska många år sedan så var vi i Göteborg, hela familjen, min familj, föräldrar och syskon. Och så satt vi på Avalon och tog en drink. Jag tror vi skulle på någon konsert.
Avalon, vad är det för ställe att tala?
Avalon, nej men det är ett hotell.
Okay.
Då kommer fram en man till min pappa och säger: jag vill tacka så mycket för en film som heter Efter bröllopet. Den har hjälpt mig och min familj så otroligt mycket. Och det här var ju liksom innan sociala medier och allting. Men att en film kan hjälpa en så mycket. Att jag ser den filmen och då hjälper den mig och min familj. Då kan man också bara, som du säger, föreställa sig hur en individ som jag ser upp till. Som jag svarar mig, som skriver till mig. Som inte är en AI då, utan en riktig person. Vilken relation och hur mycket man kan hänga upp sig.
Jo, men den har ju uppenbarligen hur stort impact som helst.
Ja.
För saker ting påverkar människor uppenbarligen. Om det är film, musik, vad det än är.
Mm.
Sociala medier är ett sätt att umgås. Jag tänker också att det här är lite yngre tjejer som följer de här proana, kan jag tänka mig. Det är inte så många killar som följer dem, eller nej.
Man kan ju nog säga att det är problem hos båda, men det är framförallt tjejer.
Framförallt tjejer. Problemet är väl då att de tjejerna tror att det är ett ideal som influenserna har som attraherar killar också. Jag menar, nu liksom, någonstans ligger en sanning i det också, antar jag. Men just att de har det ansvaret och influensens främsta syfte är ju liksom att tjäna pengar. Det är ju en business.
Ja, tjäna pengar på sina följare.
Ja, det är en levande reklam. Deras intäkt är reklam.
Ja, allt. Ja.
Det är svårt.
Ja, men de ser ju också, de har ju statistikverktyg, de ser vad människor gillar.
Ja,
vad
och så gör de mer
så det, mer det. Ja. Och så ser de ju liksom att här ser det ut så här, det här ser ut så här, och folk gillar det när jag ligger naken här och visar mina revben och höftkulor eller ryggrad. Då gör jag mer av det. För att, som du säger, jag vill tjäna pengar. Jag vill ha mer påverkan. Jag vill jobba med större varumärken. Och det är också, liksom, jag tänker själv, du ställde en fråga till mig. Ja, men Hanna, vad skulle du göra om någon av de här influencerna som lägger upp, som skulle liksom ta vår kaffepåse eller ta vårt brand och göra reklam för det? Och då var ju min liksom, alltså det är en väldigt svår konflikt i en. Att man tänker att så här, det här är inget jag vill promota. Samtidigt så vill man ju nå ut med sitt budskap. Och ja. Sociala medier är en jättestor del och de, det är ju en väg in. Men samtidigt kan man också använda det. Det här känns ju väldigt hemskt på något sätt att säga. Men som brand har man ett ansvar att också vända.
Jo, men då har man ju, då har man ju, självklart har man det, för de är ju ändå, de här tjejerna som är influencers och killarna, de är ju ändå liksom, de är ju ett fenomen av den tekniska utvecklingen. Jag menar, det var inte så att man byggde liksom Facebook eller Instagram för att tänka liksom att okej, nu ska människor börja liksom gå in själva som levande varelser och göra reklam, utan det här, det är ju liksom kreativiteten hos oss människor som föder nya idéer till de här plattformarna, vilket är positivt också givetvis. Men det är ju också det att det här med liksom, för någonstans landar man nu lite så här, det har med värderingar, det har med moral, det har ju visat sig också här, hur långt ska jag gå för att tjäna de här pengarna? Och å andra sidan liksom, hur hjälper man slutkonsumenten i ett landskap som är helt oreglerat. Och där, jag vet inte vilket vi ska ta det, nu kommer vi in på något annat här, men där kommer vi in på det här liksom, trenden som börjar komma nu, att kända människor, kända par börjar gå ut aktivt och säga så här, våra barn har ingen mobiltelefon tills de är 13-14. Våra barn får inte kolla på sociala medier. Och även de som äger och bygger de här plattformarna, Elon Musk, Twitter, vi har de bakom TikTok, och så vidare och så vidare. Instagram och Facebook också. Som liksom är så här, våra barn, alltså jag tillåter inte mina barn ens använda det jag själv har byggt.
Nej.
Så det är den frågan, det är den frågan vi måste ställa oss också liksom så här, okej. Okay. Så vi är väldigt många slutkonsumenter här som inte har någon egentligen idé om vad de interagerar med.
Nej.
Och det är det vi måste ställa frågan också. Vad är det jag ser här? Jag menar, jag kom ihåg back in the days, delade ut såna här reklam. Det här var länge sedan, 90-talet liksom. Men då delade det så här direktreklam, DR. Då gick man runt och så la man liksom en A4-papper i en brevlåda liksom. Och då stod det ju så här liksom, ej reklam. Då fick man inte lägga ner någonting. Och det gjorde man inte heller, det fattade man ju liksom. Även att man bara var 12 år så fattade man ju det. Ja, smart liksom redan då. Men idag är ju liksom så här, det är ju väldigt, väldigt liksom diffust, vad är reklam här, vad är inte reklam, när hon sitter
med sin liksom, med sina pengar
med sin liksom proana liksom gestaltning, och man tycker, är hon sjuk eller inte sjuk? Nej, hon ser väldigt glad ut, hon har den här drinken och den här skon.
Och hon äter hela tiden.
Hon äter hela tiden.
Det är mat på varannan bild.
Det är helt otroligt. Hon äter hela tiden.
Det är mer än vad jag gör.
Ja, fast hon är liksom smal som en liksom sticka liksom.
Ja.
Och så håller hon de här produkterna. Man har svårt att veta så här. Det vi måste lära. Och det kommer till slut på oss som skulle komma till en lång väg dit. Men det ligger på oss som föräldrar.
Ja.
Som har barn som växer upp nu i den här tidsåldern. Och även föräldrar som är äldre, som redan har tonårsbarn. Hur lär vi dem sociala medier? Hur lär vi dem det? Vad konsumerar man? Vad trycker man på? Vad gör man? Det är ju egentligen där, ja, men där utmaningen ligger.
Och hela den här källkritiken på något sätt. Är det rimligt?
Och de lär sig inte källkritik heller i skolan.
Nej. De lär sig nog inte sociala medier. Men inget, liksom, ingen verklighetsförankring. Så det är som du säger, det är ju en diskussion vi måste ta.
Ja.
Och jag menar, bara du och jag slog ju av, vi har ju liksom tyvärr låtit våra barn titta på YouTube.
Ja.
Men har ju för några månader sedan bestämt oss för att avsluta det aldrig totalt mer. Och aldrig mer.
Aldrig mer för de får liksom,
för it's gone. Nej,
nej, men tills att de kanske är i den åldern som man kan ha någon form av liksom intellektuell diskussion vad det här handlar om.
Men samtidigt så hamnade man ju ofta i den. Det var en massa familjer som gjorde saker, var det ju oftast de tittade på. Och leksaker och nya leksaker. Och jag vill ha det där. Och då försöker jag förklara det. Men alltså de köper inte sådär mycket leksaker.
Nej.
Men det här har jag hört andra människor som har tonåringar. Som bara, varför gör vi aldrig någonting? Varför kan inte vi åka som den där familjen? De åker överallt.
Men det skapar ett märkligt narrative. Och när de är små och börjar redan när de är så här 3-4 år gamla. Så blir det ju skevt i huvudet. Så det har ju också med liksom en mognads, hjärnans utveckling, en mognadsfas liksom. när ett barn är redo för liksom att hantera det här.
Ja. Sen gjorde liksom, jag tycker Matthew McConaughey, han gjorde ju en Instagram-video med sin fru.
Ja.
Där hans son fyllde 15.
Ska vi lyssna på den eller?
Ja, kan vi.
Tror du kan hitta den?
Happy birthday, Levi Alves McConaughey.
Happy birthday, buddy. Can you believe it?
15 years young. Hey, buddy. Your mom is a little nervous today.
I am. I'm a little nervous.
About one of the gifts we are giving you. Yes, we are allowing you, Levi, today on your 15th birthday to join the social media universe.
We've been talking for a long time.
Been preparing for this, talking about it for 3 years now.
Yes, all his friends have had it for a long time. Yeah. We've been holding up.
He knows who he is, and he knows where he's going. I think he can handle it. He's got a great story to tell and share.
He sure does.
I want to let all y'all know you're getting a very cool and respectful young man, Levi McConaughey, coming at you. And I hope y'all can do your best to treat him the same way. Levi, enjoy the adventure. Enjoy sharing your story, expressing yourself, and what you put out there and the exchange you get with people out there. We love you. Happy
love
birthday.
You, buddy. Happy birthday.
Check him out.
Go check him out.
Nej, men alltså, jag måste bara säga, liksom, jag tycker så jävla bra det där. Liksom, det där tycker jag är liksom ambassadörer. Som ändå går ut och liksom... För någonstans finns det väl väldigt viktigt budskap i det, tycker jag.
Ja, det finns ett väldigt viktigt budskap. Och det är också ett sätt att visa, att liksom sätta gränser. Mm. Att så här vara tydlig med att det här är... Mm. Instagram är en värld som är väldigt märklig.
Mm.
Och när vi tror att vårt barn nu är beredd att kunna ta det.
Ja.
Och men samtidigt så gör de också liksom reklam för sitt barn.
Jo, men inte det som är härligt. Men är det inte det man vill ha av sina föräldrar? Om du har en inflytelserik förälder. Ja, du har det visserligen, men jag har inte. Då vill du ju dels ha den här education. Då de säger så här, 3 år. Vi har pratat, det ser de i klippet här. Vi har 3 år som vi har utbildat för att du ska komma ut i det här social universe. Och tänker man på det, hur lång tid måste du förbereda? Visst, kanske en dålig analogi, men ändå inte. Men hur lång tid måste du förbereda ett barn att en dag så får du gå ut själv och leka med dina kompisar?
Ja, det är ju år.
Det är ju år.
Mm.
För när du går in i, då tänker man så här, men social media, det är ju liksom på internet. Jo, men det är liksom, det liksom sätter ju liksom strukturer i din hjärna. Det sätter ju beteendet direkt.
Ja.
Så jag tycker det var mäktigt sagt faktiskt.
Ja.
Verkligen. Och sen får han liksom, som du säger, 500 000 följare. Liksom. Det hade inte varit skönt om Rolf bara liksom sa något sånt. Liksom. Nu kör vi liksom. Nu får du sociala medier, Hanna. Här, nu kör du. Kom och gilla hennes sida liksom.
Ja.
Det har varit nice.
She's got a great story to tell.
She's got a great story to tell. Det har varit kul om man sa
det
så. Exakt. Så menar fan, that's life when you're famous, you know.
Mm.
Spännande.
Men det liksom för oss över också på nästa
ämne, ja.
Tema, ämne.
Precis.
Som,
får jag ha en liten övergång där eller?
Ja.
Du hade en övergång
där. Nej, jag hade ingen.
Du hade ingen säkert.
See.
Men jag tänker så här, om vi tycker det är stort med sociala medier. Jag tar 3 år och förbereda hans son och komma ut i världen. Så det här vi ska berätta tycker jag, det gör sociala medier till något väldigt, 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 väldigt. Och det som vi ska prata om nu gör ju att det känns liksom ännu mindre.
Ja, det känns ju liksom bara som att det handlar bara om att titta upp.
Exakt.
Från sin telefon. Så
precis.
Är det här det största.
Och det här är ju ett galet.
Ja.
Vi ska prata om någonting som heter BlackRock. Som är ett gigantiskt företag. Men först när vi går in på det ska vi spela ett klipp, eller hur?
Mm.
If you look at who owns CNBC, who owns Fox, who owns CNN. At the top of the shareholder list, you have Vanguard and BlackRock. Then you look at the manufacturers of the jabs.
Mm.
Okay, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna. Who are the top shareholders of those companies? Vanguard and BlackRock. Now you look at the flight companies that banned all flights. No flights unless you're taken care of. Who are the top shareholders? Vanguard, BlackRock. You look at the food. Okay, who are the top shareholders of all this junk food? Vanguard and BlackRock. So the media is controlled, the food is controlled, the narrative is controlled, the transportation is controlled. Who owns Meta? Who owns Snapchat? Who owns, well, used to be, but still kind of does, Twitter, who owns Google. They're pushing the same narrative. The media is pushing. Oh, it's the same company. It's BlackRock. It's Vanguard. Profit-driven company.
Sådär. ska vi försöka bryta ner det här eller?
Mm.
Och göra det lite förståeligt. De här två företagen som sitter ihop mer eller mindre, som heter BlackRock och
Vanguard.
För att förstå storleken av de här företagen så jämför man att deras liksom sammanlagda liksom tillgångar motsvarar
med tredje största landet efter USA och Kina.
Exakt.
Så mycket tillgångar.
Ja. Så vore de ett land så är de liksom på tredje plats efter Kina och USA. Så stort är det. Varför pratar vi ju om det här just nu? Men det här är någonting som börjar liksom pratas mer och mer om på independent medier. Framförallt i USA då givetvis.
Mm.
Företaget är ju finns på Nasdaq. Och man uppskattar att de har ett ägande i 88% av alla börsnoterade företag. 88% av alla börsnoterade företag.
They own the world.
De gör ju det. Ja. De gör ju det. Och jag tänker lite så här att kan vi inte bara dra några företag som de är? Och det, då pratar vi majoritetsägare i de här bolagen.
När den här podden ligger uppe så kommer vi lägga upp en bild också.
Som visar
alla de här. Men vi kan dra några i alla fall. Så vi kan börja med nyheterna.
Ja.
Så då är det bland annat CNN, Fox News, CNBC. Sen går vi över på airlines. Väldigt många airlines. Nästan alla airlines. Sen äger de Pfizer. De äger Moderna.
Mm.
De äger Johnson & Johnson. Alltså medicin.
Coronavaccinet.
Sen äger de alla sociala medieplattformar. Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat.
Facebook, Google, Microsoft. Det är i och för sig inte sociala medier, men det är företag. Apple. Ja.
Transport, tåg, bussar.
Amazon.
De äger food, Amazon.
Coca-Cola.
Ja.
McDonald's.
Alltså den här
H&M.
Unilever. Alltså Kentucky Fried Chicken. De äger the world. Och sen fastigheter såklart.
Exakt.
Utöver det.
Jag sitter lite med den här kartan nu för jag tycker det är så roligt att titta på. Det ser ut som vi har liksom tagit alla sociala medier för det som står oss närmast. Som du sa, Snapchat, Facebook, Twitter, Google, YouTube, Instagram, Vimeo.
Sony, Netflix,
eBay, Zalando, Etsy,
Zoom,
LinkedIn.
Och de är alltså major stakeholders, alltså de äger, eller stockholders, de äger
majoriteten.
Så om du tror att Jeff Bezos äger Amazon så äger de här fler aktier.
Exakt, han driver Amazon.
Exakt, just the puppet.
Vad har vi mer för spännande? Den här kartan är helt galen. Visa, Mastercard, American Express, Xerox, Eon.
They own the money.
They own everything.
Mm.
ABB, Toshiba. Det går liksom att hålla på hur länge.
Eon, alltså de äger energin.
Ja, ja. Mycket till att det här börjat komma upp till ytan. Tror jag. Jag är ingen liksom så klar tes. Men det är mycket handlar ju också om, med tanke på det kriget som inte kan undgå någon av oss i Ukraina. Är att de här företagen också äger kontrakten för vapenindustrin i USA. Och då finns det många kritiker kring det här givetvis liksom, för att de tjänar ju då otroligt mycket pengar på det här kriget. Samtidigt nu så det visar sig att det här företaget BlackRock, Vanguard, att de har gått in och erbjudit Ukraina att bygga upp en bank för att kunna återupprätta eller återuppbygga landet så fort den möjligheten finns egentligen. Så det är därför det börjar liksom mer och mer börja kritisera. Vad är det här? Monopol. Det är många som företag som liksom drabbas av att de inte kan göra vissa ihopslagningar på grund av hinder för monopol och så vidare. Men det här verkar ju som att de här kan liksom göra precis vad de vill. Och det jag tycker är lite otäckt är ju liksom att de styr liksom hela narrativet.
Mm. Exakt.
Alltså, de äger min telefon.
Ja.
De bygger min telefon.
Mm.
De äger företagen i telefonen. De äger
nyhetskanalerna
som jag konsumerar i telefonen. De äger produkterna och liksom den ekonomiska transaktionen jag kan göra i telefonen. Så jag tycker liksom så här att vi tar bara upp det här för att det här är liksom väldigt aktuellt i USA. Det är liksom det som är på det som är hett på inom podcasten.
Ja, men det som du säger, att de äger också sociala medieplattformarna också, som vi, alltså det här att de pushar samma narrativ, alltså samma historia får vi berättad för oss överallt. Så var vi än tittar, så kanske de vinklar lite på Fox och sen lite annorlunda på CNN.
Mm.
Men vi får ändå höra samma historia och vi får höra samma förklaring och vi får se på våra sociala medier. Så vi tror liksom, ja men det är sanningen, och så baserar vi våra val, våra fria val på vad BlackRock och Vanguard säger till oss. Det pågår ett krig i Europa som de föder och sen ska casha hem på också. Alltså de ser till att det fortsätter. De tjänar pengar på att det fortsätter, och när det slutar då ska de gå in och ta hem storkovan
på alla människor. Men det är ju inte heller det narrativet som man fått läsa under en sån lång tid liksom heller, utan det är hela tiden två historier som går parallellt. Nej, men jag håller med dig. Det är liksom,
och de styr ju vår värld. Det finns ju liksom ännu mer också. Ska man gå djupare i det här, så finns det ju såklart att vem är det som tillsätter, vem stöttar en amerikansk president?
Exakt. Och det är ju också något oroliga för. Liksom, vad är det som, hur mycket ligger i de här olika presidentkandidaterna? Hur mycket kan de verkligen genomföra när de väl sitter vid det Vita huset? Men jag tänker, det har inte vi så mycket svar på.
Nej.
Utan liksom för oss är mer att liksom lyfta, googla de här företagen, titta, läs. När man ser på deras innehav, aktieinnehav och så vidare. Jag menar, det är ju liksom offentlig handling. Det är ju bara att gå in och kolla på listorna. Vilka som är aktieägare i bolagen. Det här är öppen läsning. Men det har varit väldigt tyst, länge om det här. Vad vill vi tillägga mer liksom?
Ja, vad vill vi säga om det här?
Ja, men det är så stort. Man får nästan smälta det. Man får nästan ta det liksom i omgångar. Samtidigt så här, vad ska man göra åt det, tänker man. Men jag tror att en del är liksom upplysningen. Alltså en del är bara att skapa liksom en kritiskt sinne. Att börja liksom tänka så här. Okej, kan det vara så här? Man tittar upp. Man liksom lär sig någonting nytt. Så att man liksom blir mer det här med den här medvetenheten också, som vi pratade om med influencer, blir lite medveten om liksom, varför gör jag det jag gör? Varför väljer jag att köpa McDonald's på den här appen hela tiden och beställa hem? Varför gör jag det? Är det liksom, det, alltså man ställer sig
vill
de frågorna,
jag det, eller?
Vill jag det egentligen? Ja. Eller blir det bara så? Eller läggs det bara fram så rent liksom? Det bara presenteras så i mitt user interface, min telefon, att jag råkar bara lyssna på en podcast från den här personen. Varför gör jag bara det? Varför liksom ta sig ur det här liksom, vanliga state of mind? Tänker att det är väl det man vill föda. Liksom.
Ja, men det är väl det man vill, som du säger, medvetandegöra och förstå. Ja. Att när jag konsumerar och prenumererar på Netflix där, så stödjer jag det någonting annat. I exakt. Slutskedet. Alltså att jag vet inte riktigt när det är de här gigantföretagen, att jag vet faktiskt inte vad det är jag stöttar.
Nej.
Stöttar jag ett krig samtidigt som jag tittar på Netflix?
Exakt.
Är det det som händer?
Det tror jag inte. Men liksom,
de är ju på listan.
De är på listan, exakt. Men det är ju också en väldigt svår fråga som jag tror liksom så här.
Vissa saker står man ju helt handfallen inför och kan inte förändra.
Exakt, men konsument till slut är det så här, om konsumenten inte vill konsumera. Så det har vi sett liksom en bevis på nu med Rysslands invasion, att man har bannat liksom Marabou, man har bannat liksom vissa olika kaffesorter och så vidare. Då ser man ju ändå liksom att det gör, alltså nyheter som inte går i linje med liksom konsumentens intresse, det går att förändra. Alltså det ska man absolut inte underskatta. Men jag menar, det krävs ju ett uppvaknande. Och kan man göra en liten procent i det,
ja.
Så tycker jag att då har man gjort ett gjort ett jobb.
Liksom. Och något som jag tycker är intressant, att, för du säger så här, ja, men vi hör det här från independent medium. Det har ju alltid funnits, och vi pratar om källkritik och så, men det har alltid funnits sådär att man ska vara tydlig med vart får du dina nyheter från och en certifierad sida och så. Om jag läser på SVT, Göteborgsposten, jo, men vem äger dem? Vem äger TV4? Mm. Vem äger Göteborgsposten? Vem äger Aftonbladet? Vem äger Expressen? Om du så går bakåt, många steg. Och idag, och inte lyssna på de här på YouTube, men idag så är vi på väg egentligen mot en annan trend. Att de enda som faktiskt kan göra såna här avslöjanden eller upptäckter av ny och sända det och inte bli tystade, det är ju independent personer.
Mm.
Som du lyssnar mycket på och tittar på Valuetainment, en YouTube-kanal. Där en man har liksom en poddstudio och han har tröttnat liksom på all bullshit han hör i media.
Mm.
Och han har jobbat på sina företag. Och han har tjänat ihop pengar. Så nu vill han liksom bara göra gott.
Mm.
Och han vill bara sprida liksom real facts.
Mm.
Att förstå, lära människor att förstå. Och det är ju väldigt intressant. Det är ju en hel liksom förskjutning av sanning. Alltså vad vi tror är sanning. Hur filtrerar vi idag?
Exakt, det är det som är så otroligt svårt också. För att sanningen är ju liksom... Sanningen är ju inte relativ om man ska se det som filosofiskt perspektiv, men sanningen när det kommer från nyheter och media måste man ändå hela tiden crosschecka.
Mm.
Och du måste hela tiden liksom också hela tiden vara kritisk, är det här stämmer? Allt det här jag lyssnar på nu kanske inte är sant. Och jag tror att det är det som kommer vara en sån otroligt viktig bit i utbildning för i tidig ålder. Jag tror redan liksom preskolär, att liksom hur jobbar man kritiskt?
Mm.
Hur jobbar man med det liksom? Man inte läser det i tidningen så tror man på det.
Mm.
Jag menar, det är liksom... Ja, det är inte så bra. Men för att summera lite hela med det här med BlackRock, så kika på det. Liksom skapa din uppfattning om det. Men det här är liksom ingen konspirationsteori. Nej. De här företagen finns på Nasdaq. De här företagen, man kan gå in och kolla på alla liksom aktieägarböcker, cap tables. Det här är liksom det hetaste just nu det diskuteras om. Och jag tror att det kommer i samband med valet.
Mm.
För man är väldigt rädd för det amerikanska valet.
Ja.
Hur ska det gå till?
Mm.
Liksom när det gäller media, liksom fake news och så vidare. Ja. Och så vidare. Och så också
speciellt kriget, nu med AI.
Speciellt med AI. Också kriget som sitter ihop med, som är en stor faktor. Liksom ska bli det ny president.
Mm.
Liksom, kommer Trump gå in och bara lösa det här kriget? Fred på 4 timmar. Säger.
Exakt. Vi kommer faktiskt ha poddavsnitt om just amerikanska valet.
Absolut.
Nu är det ju ett tag kvar, men vi kommer att påbörja lite snabbt. Två avsnitt om de olika sidorna.
Det kommer vara, det skulle bli skitkul faktiskt.
Det är bland annat kommer prata om Robert F. Kennedy, ser jag fram emot.
Exakt.
RFK.
Exakt. Jag skulle bara vilja avsluta med det här klippet också. Precis som för er som när vi varnar för det här med smalhet, så inte vill lyssna på det. Ni behöver inte lyssna på det här heller om ni vill. Kan ni spola framåt, men vi avslutar.
Vad är det för trigger? Oh, if you don't like money,
exactly.
Don't listen to this.
Don't listen to this.
Times when people say the people of power, I'm kind of like, who are the people of power? Are you convinced these guys are really running the world, or what do you think about what some of these bigger companies are doing, like State Street, Vanguard, and BlackRock?
Well, they certainly have massive amounts of influence. What do you think they're doing?
They're pretty much running everything.
Yeah.
Yeah. S&P 500, you know, the number that 88% of the companies on S&P 500, 88% of them, the largest shareholder of those companies is either State Street, BlackRock, or Vanguard. 88% of them. And you're like, wait a minute. These guys essentially have a monopoly. Well, how big is BlackRock? $10 trillion. How big is $10 trillion? Only two countries have a bigger GDP than what BlackRock has. Assets under.
Yes.
$10 trillion.
Det går inte ens förstå. Tänka.
Alltså 12 nollor efter 10.
Ja, det är så mycket.
I dollar.
I dollar.
Mm.
Crazy. Okej. Men.
Då är det avrundar vi.
Avrundar vi?
Ja, där avrundar vi.
Men inga dilemmas, eller?
Hur mycket har vi spelat in?
Jag vet inte, men 40 minuter kanske, 45 minuter kanske. Det räcker. Ja. Ja, men tack för idag.
Tack för att ni lyssnar.
Exakt.
Gå in på vår Instagram och kolla på vilka företag BlackRock äger.
Det tycker jag verkligen. Look up är vad du alltid säger. Look up.
Titta upp, ja.
Titta upp. Titta inte ner mer nu.
Nej, och jag är inte som Netflix-filmen. Don't look up. Look up.
Exakt. Ciao.
Ciao.
Hasta luego.
Adios.